Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Och det var också läkare, men det är en rolig dag. Det är en födelsedag för mig. Jag bara så här, fruktansvärt.
Ta mig igenom det.
Ja, eller behöver jag ångra mig? Typ. Vi struntar i allt det här.
Hej, hej, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Jag som pratar heter Nina Campioni och du som lyssnar, ja det är ju du det. Glöm inte heller att Vattnet går finns som bok. Hallå, det kanske du inte ens visste. För på tal om glömma så glömmer jag nämligen ofta att berätta om det. Men det finns alltså en bok. Och det är en bok som kan hjälpa dig i förberedelsen för förlossningen och tiden efter. Och i kombination med den här podden så blir ju det hur bra som helst, tänker jag. I veckans avsnitt möter vi en annan bokskrivare, nämligen superförfattaren Mikaela Bley. Ni vet, hon som skriver om ond, bråd och död med sina spännande deckarböcker. Och just nu är hennes senaste bok Död för dig, pocketaktuell. Och som av en tillfällighet så kretsar boken faktiskt kring en gravid kvinna och hennes barn som försvinner spårlöst. Men vi hoppas att inga barn kommer försvinna i dagens podd. Eller ja, i verkligheten också naturligtvis. Okej, nog om försvunna barn innan vi alla får panik här. Låt oss helt enkelt köra igång. Och som vanligt har vi också barnmorskan Gudrun Abascal med oss. Nu välkomnar jag författaren Mikaela Bley. Du har ju, liksom, hur många böcker har du gett ut nu?
Sex, va?
Sex. Mm. Så du har sex sådana bebisar.
Ja, exakt.
Och du har tre riktiga bebisar.
Ja, precis. De är faktiskt som bebisar.
Ja, men är det allihopa? Så? Alla säger ju det, författare sådär. Men känner man så?
Ja, eller det, egentligen är det väl jättemärklig liknelse. Men man känner ju väldigt starkt för sina böcker.
Mm.
Det gör man ju.
Mm.
Man kan ju bli så här, om man ser sitt eget omslag någonstans så blir man ju lite så här stolt. Som man blir med sina barn också, oftast. Så på något sätt, man kommer ju väldigt nära dem. Man vurmar ju för dem.
Det förstår jag.
Båda.
Ja.
Även om mina riktiga barn såklart är en mycket
lite snäppet.
Jag älskar dem lite mer.
Beror på hur mycket vissa böcker säljer.
Ja, exakt. Exakt. Ja, det har du helt rätt.
Men du, som sagt, du har tre barn. Hade du liksom någon tanke att det skulle bli tre barn?
Tre,
minst. Liksom?
Ja, men jag har alltid velat ha tre.
Mm.
Minst i alla fall. Men tre har jag ändå tyckt varit ett bra antal innan jag visste någonting om barn. Men jag växte upp med min bror och jag tyckte alltid att vi skulle haft en till.
Ja.
Att det hade varit mysigt.
Får jag fråga då, tänkte du att det var en syster du saknade? Eller spelade det ingen roll?
Alltså det gick de olika... ibland ville jag ha en storebror.
Mm.
Jag ville ha en syster. Mm. Men sen fick jag en halvsyster. Men då var jag mycket äldre så hon är så mycket yngre än jag. Så vi har aldrig bott ihop på det sättet. Men en syster tycker jag vore supercoolt att ha haft.
För jag anledningen till att jag frågar är att jag har en storebror, världens bästa. Men jag har nog ändå alltid känt att liksom, det hade varit så bra att ha en syster. Eller liksom en stora syster gärna. Som liksom, man kunde fråga de där sakerna som man inte frågar en stora, liksom jag inte frågar en storebror. Det är det klart att man har säkert kunnat fråga honom också. Ja. Men det är någon känsla av att liksom den här systerskapet liksom skulle vara bra att ha.
Ja, men jag håller med. Och sen tycker jag bara på något sätt att det blir, jag tror att det blir en bra balans. Och det här är bara min egna reflektion. Det finns nog inget faktabelägg för det alls. Men familjen med tre barn, det blir någon annan harmoni när föräldrarna blir lite outnumbered också. Att syskonen ändå hittar
kanske något starkare.
Ja, men precis.
Mm.
Och jag bara trott att det har varit bra för en familjedynamik, men jag har ingen aning. Men du vet, sett familjer i ens närhet som har haft tre barn och de har sett sig himla glada ut, tycker jag. Tänkte att det vill jag också ha. Det har jag nog alltid tänkt.
Mm. Och liksom innan det var så, vad hade du någon tanke på liksom hur livet som förälder skulle vara?
Nej, inte alls. Som sagt, att få barn var har varit ett väldigt så här, starkt mål i mitt liv. Mm. Jag vet att det ska ske någon gång.
Mm.
Men jag var väl aldrig riktigt så här, redo att skaffa barn.
Mm.
Det var nästan tvungen att så här, tvinga fram till slut.
Okay.
För att, man måste ju börja någon gång
med det där. Man vet att man vill så.
Ja, exakt. Ja.
Hur gammal var du då när du kände att du måste ta tag i det?
Men sen var jag också väldigt traditionell att jag ville att vi skulle gifta oss först.
Mm.
Och då var också min man ganska seg på att fria, tyckte jag. Så att därefter vi hade gift oss så gick det väl ändå ganska fort.
Mm.
Men då slutade jag med mina p-piller, vet jag. Och då blev man ju väldigt så hormonellt konstig ändå. Så då trodde jag att vi var gravida första dagen.
Liksom. Mm.
För att min kropp kändes så märklig. Och då fick jag panik.
Mm.
Och typ grät. För att det gick alldeles för fort. Men det var jag ju inte. Så jag hade tiden då.
Men vad var du kände då? Det är ju ändå intressant. Liksom. Hur gammal var du då?
Då var jag väl 30.
Ja. Och kan du förnimma känslan liksom, som gjorde att du kände den här paniken? Var det något du kände att du liksom inte var färdig med innan du skulle bli mamma? Eller liksom, vad var det?
Den var nog bara helt irrationell, tror jag.
Ja.
Och det var samma sak när jag väl blev gravid med vår första dotter. Så var jag också, det gick över tiden typ 2 veckor.
Mm.
Och varje dag var jag så här, inte idag, inte idag. Mm. Jag är så icke redo. Hur ska jag klara att vara en mamma? Jag var bara allting. Och jag trodde också att livet skulle bli lite tråkigt och lite något annat som jag inte alls var redo för. Men oj, vad det inte blev något annat.
Nej.
Alltså det blev ju bara dubbelt så bra.
Vad härligt.
Ja, så var det verkligen. Så det var så här, vad var jag så rädd för?
Mm.
Men det kan ju bli åt båda håll också. Så att jag hade ju,
alltså, verkligen.
Hade ju verkligen tur att det kändes så. Men jag tror att det var för att jag så här inte längtade efter det.
Mm.
Jag hade noll förväntningar.
Mm.
Och rädd att man skulle tycka om sitt barn. Eller men rädd för allt som skulle kunna hända. Och sen bara blev man väldigt kär.
Vad härligt.
Ja. Bästa känslan.
Men var det någon, den här liksom lilla liksom rädslan och det, var det någonting som levde med dig i hela graviditeten, den första graviditeten? Liksom att, usch, vill jag det här? Eller liksom.
Ja, men bara att jag längtade inte till det.
Nej.
Alls.
Det är nog i sig, det kan jag också relatera till, och säkert många första gångs föderskor också. För man vet ju inte riktigt vad det är.
Nej, exakt. Liksom. Du har ingen aning om vad du... Vad för känslor som ens kan uppstå. Eller vad... Det är ju helt främmande mark. Rakt igenom.
Verkligen.
Så att jag... Ja, men jag tror ändå att man kan säkert ha mycket högre förväntningar.
Precis.
Och så blir det tvärtom.
Exakt. Mm. Ja, det finns ju båda och naturligtvis.
Ja, och det hjälpte säkert mig att jag inte hade några förväntningar på det.
Mm.
Och jag var också så här, innan förlossningen, eller innan due date, så gick jag så här och shoppade... Alltså jag hamstrade som en galning. Alltså jag köpte så här shampooflaskor för ett år framöver. Jag köpte så här allt för ett år framöver. Som att jag aldrig kommer aldrig komma ut igen någonsin. Och sen efter typ 3 dagar så köpte jag nytt shampoo. Men det var, jag vet inte vad jag hade för konstig bild av föräldraskapet. Men det var inte jättehärlig. För man har ju ganska många vänner och folk runt omkring sig som också blev väldigt... förändrade när de fick barn. Och det var nog lite mina skräckexempel.
Det är inte heller helt ovanligt att man får höra liksom, passa på nu, för sen vet man aldrig när man kan göra det igen.
Exakt.
Eller nu kommer livet förändras så mycket. Alltså, och visst, mycket förändras, och framförallt kanske inombords. Men det betyder ju inte att man aldrig någonsin kan gå utanför dörren eller liksom, gå på bio eller njuta av livet. Liksom.
Nej, verkligen. Så att jag tycker att för livet inte alls blev så förändrat, utan mer på det positiva. Bara.
Att det var en till liten
mumsbit där.
Ja.
Och att jag hade helt plötsligt en till att älska. Och älska så mycket.
Just det. Nej, för jag tänker, herregud, om det skulle vara så fruktansvärt. Liksom,
ja, då hade
vi inte skaffat så mycket barn.
Nej,
liksom,
livet. Eller hur?
Mm.
Men ja, det är roligt när man tänker på det. Det här är ju ändå 11 år sedan.
Mm.
Nu. Mm. Men man kommer ihåg det väldigt starkt, allting. Men jag var också otroligt emotionell när jag var gravid med min första dotter.
Mm.
Jag har alltid varit väldigt emotionell och väldigt så här, mycket utbrott. Sådär. Och väldigt okontrollerade utbrott. Och när jag var gravid med henne så hade jag, alltså det var ju, jag kan inte ha varit jättekul att leva med. Jag var så emotionell.
Okay.
Och grät och skrek och grät och skrek.
Var det liksom vad som helst som kunde tycka jag för, eller var det särskilda saker?
Jag kan skratta åt vissa saker ibland som man bara, oh, herregud. Men, och det är så roligt för att min äldsta dotter är också väldigt emotionell.
Mm.
Och jag tror att hennes personlighet, alltså vi två.
Intressant.
Jag tycker alla mina förlossningar har varit speglat väldigt mycket personerna.
Gud, vad
som låg i magen.
Måste skriva upp detta.
Ja, men det är väldigt... Som sagt, ingen fakta på detta heller.
Nej, men jättespännande. Känsla. Det är ändå en liten härlig teori. Då får vi ju liksom sen gå igenom, så när du har gått igenom dina förlossningar så får du förklara personligheterna på dina barn. Så i samband med det. Spännande. Men det, förutom den här liksom, mer mentala, liksom, jobbiga första graviditeten. Hur mådde du liksom i kroppen? Och förutom då hormonerna då som gjorde att du fick utbrott och så.
Det värsta, vilket är helt sjukt att jag tycker att det är det värsta, men det var att jag blev jättetjock.
Jaha, okej.
Okay. Och jag tycker att det är jättejobbigt.
Så kul det
blev,
kanske.
Nej, och det är nästan det enda jag tänker på.
Mm.
Att jag blev väldigt tjock.
Mm.
Och det är så här, det kan vara en anledning till att jag typ inte vill ha fler barn.
Mm.
För att jag är så rädd att bli så där tjock, vilket är helt sjukt när jag säger det och när jag hör det.
Men var det så i alla 3 graviditeterna?
Nej, de andra gick jag upp kanske. Ja, men då gick jag upp ganska normalt, men jag var väl lite rund från början också.
Mm.
Men i min första, alltså jag tror att jag gick upp typ så här 25 kilo.
Mm.
Och det var lite så här, jag tyckte det var lite jobbigt. Jag tänkte väldigt mycket på det.
Ja, men var det mest mage du gick upp, eller var det liksom över hela kroppen?
Jag blev nog så här väldigt jämn tjock bara.
Mm.
Som ett tjockt lager. Mm. Som ju i och för sig gick ganska fort att gå ner. Men det tog för mycket av min tankeverksamhet.
Mm.
Och sen, det är ju mycket snack om vikt och sånt.
Alltså,
man ska hålla på att gå och väga sig.
Verkligen.
Och sen skammas. Och många tycker gärna att de får tycka saker.
Mm.
om hur man ser ut när man är gravid. Men också efteråt när jag gick ner i vikt, bara, gud vad snyggt, vad snygg det är som har gått ner i vikt.
Exakt.
Jag hatar folk som, jag hatar fortfarande folk som överhuvudtaget nämner om man har gått upp eller ner i vikt eller hur man ser ut.
Varför, här, varför överhuvudtaget?
Varför bryr du dig om hur jag, det är som att jag skulle säga till någon, vad säger du? Vad skönt att du har fått lite mindre rynkor nu.
Ja,
eller att finnarna, inte så mycket finnar nu faktiskt. Skönt. Men man säger ju inte sådana saker, jag tycker det är fruktansvärt.
Bort jag med håller det helt med dig, jag håller helt med dig. Och också, jag tänker också för många som är gravida som får höra, åh gud, det syns knappt att du är gravid, du är så himla smal. Ja. Man bara, kanske inte.
Nej, det är inte
alltså,
heller härligt.
Alltså, man tror liksom, det är på, det är på båda om, håll. Vi ska inte prata om kroppar.
Nej, överhuvudtaget.
Och utseende på det viset alls.
Alla appar, att hur mycket du ska ha gått upp.
Exakt,
nu.
Exakt, nu bör du ligga på.
Måste
eller,
det var väldigt mycket mer individuellt än, än så.
Absolut.
Ja, tyvärr alltså, tänker jag lite på, eller tänker jag på det.
Men det, kan man, det är väl inte så konstigt, herregud. Samhället har fostrat oss att man ska tänka på det hela tiden.
Men jag hoppas att det blir bättre och bättre. Alltså.
Jag gjorde faktiskt, jag gick upp i första, jag gick upp när jag hade gått upp 20 kilo, då slutade jag väga mig. Ja. Jag bara, nu skiter jag det här, ge mig glassen. liksom. Det var, jag bara kände, varför ska jag väga mig? Det finns ingen anledning att fortsätta med det nu.
Nej. Nej, precis. Nu har jag nått min målvikt.
Exakt.
Nu slutar jag med det här.
Peak-vikt. Ja, men jag förstår. Alltså det, och också så här, första graviditeten är också lite så här, man känner, eller man, jag kände att man blev liksom, ens kropp blev hijackad av någonting som bara förändrade allt och bestämde hur jag, nej, nu bestämde den att jag inte kunde träna längre på det viset, nej, ha, det fick inte jag bestämma själv, nu skulle jag gå upp 20 kilo, ha, det fick inte jag, har något att säga till om, alltså lite så här.
Ja, den tog över helt.
Ja, och det,
och också så här, trötthet, att jag kan ändå oftast övervinna min trötthet i de flesta fall. Men när man var gravid, det var, det gick inte. Det var något annat som tog över och bara så här, la en ner och fick en och somna. Men nej, och det är väl också så här, kroppen efter man hade fått barn kan jag också tänka på. Det kändes ju som att man hade blivit så här 5 år äldre. Och jag blev lite av en, det var också lite av en chock, tyckte jag. Något som man inte hade sett.
Precis, det är någonting vi pratar om ganska sällan ändå. Hur mycket det krävs av en kvinnokropp att både vara gravid och föda barn. Det är en rejäl fysisk utmaning. Liksom.
Verkligen. Mycket större än vad jag trodde också.
Ja.
Jag ville ju ha kejsarsnitt för att jag är så rädd för allt. Och jag gillar kontroll. Och... Men av någon anledning så fick ändå min barnmorska mig på andra tankar. Fast jag var väldigt bestämd, har varit bestämd hela mitt liv att jag är inte intresserad av att föda barn. Jag är inte ens intresserad av hur det känns. Helt onyfiken på det. Och sen gjorde jag ändå det. Och det ångrar jag så mycket fortfarande.
Ja,
det var en fruktansvärd upplevelse. När jag fick min första värk så var jag bara så här, det här klarar inte jag.
Nej.
Och hela kroppen låste sig. Jag hade inte alls, jag var ingen bra på det, va?
Men fy, hur känner du nu då inför det att du blev övertalad? Liksom?
Nej, men jag blir arg, irriterad. Och att det inte fanns någon lyhördhet. Och jag tycker också att så rädd som jag var så tycker jag att hon kanske borde ha snappat upp lite att det här kommer nog inte gå så bra. Hon kommer, det kommer låsa sig. Men det blev i alla fall sugklocka, så det blev inte ens för att det var också så här folk som pratade, man vill föda barn och det är så viktigt. Det var en av mina bästa kompisar hade precis fått barn och hon hade också, hon var så besviken att det blev akut kejsarsnitt. Och det här hade jag också med. Jag var så påverkad av alla runt omkring mig istället för att lyssna på vad jag själv kände. Ja, så det blev surklocka, det var hemskt. Och för mig var det så här som att hon kom in från ett annat rum, alltså min dotter. Det var en utomkroppslig upplevelse som jag... Alltså, det var det ens jag?
Just det, du fick inte
jag
den känslan
knappt vad som
alls.
Hände. Nej, inte överhuvudtaget. Nej.
Vad tror du att det gjorde att det blev så? Alltså liksom, var det att, men fick du epidural så gjorde det att du inte kände någonting? Eller var det att du mentalt liksom inte bara var där?
Nej, epiduralen hjälpte typ ingenting.
Nej, okay.
Så att jag kände alldeles för mycket. Så att jag på något sätt tappade kontakt med omvärlden, mig själv. Och vad som egentligen höll på att hända. Alltså det var ju surklockan, men jag såg inte ens den där surklockan. Okay. Så jag, helt plötsligt så var hon... Ute, och sen sprang de iväg med henne också. Men det gick bra. Men, Men det var bara väldigt konstigt. Jag tycker det var... Nej, men det kändes inte ens som det var jag som hade fötterna.
Nej, jag fattar.
Fast jag hade det.
Uff.
Mm. Men sen var det också... För så, när hon kom tillbaka med henne... Det här var kanske bara 10 minuter. Så när jag såg henne och fick hålla henne så var jag helt så här... Då var det ändå som att allt glömdes bort. Och det var också när man sen skulle prata om förlossning eller man skulle... gå igenom hela det här förloppet eller vad som hände egentligen. Då var jag förbi det på något vis. Jag kände att jag inte gjorde den rätta utvärderingen heller. Och det tyckte de när jag blev gravid andra gången, att du måste gå och prata med någon.
Just det.
Men jag bara, nej.
Men du ville inte det heller då? När du andra gången?
För att jag hade bara, det var också, jag ville ha kejsarsnitt.
Mm. Kan man förstå.
Och de ville försöka få mig att tänka om. Mm. Men jag var så bestämd. Så att jag bara, spelar ingen roll vad ni säger. Så sen hade jag 2 planerade snitt på de andra 2. Och det är det bästa. Mm. Och nu, det här är bara utifrån vad jag tycker. Mm. Det finns inget rätt eller fel. Men för mig och mitt kontrollbehov och min rädsla. Så var det så.
Mm.
Under kontroll. Härligt. Jag var med på ett helt annat sätt.
Mm. Men för jag måste backa ändå tillbaka där. För när hon kommer in där. Hermine Lily.
Hermine Lily.
Så fint namn. För du var inne på tidigare så var du inne på att du kände kärlek och sådär ganska instinktivt ändå liksom. Det är ju ändå helt, förlåt, men det är ändå helt otroligt, för oftast det här är ju också inte, det här är bara baserat på, i och för sig, ganska många intervjuer.
Du har ändå full koll på vad...
Nej, men jag tänker att det du har varit med om där innan är så liksom, det är så otroligt lätt att liksom hamna i en situation där man inte alls kan connecta. Och liksom kanske till och med förlossningsdepression och liksom, det är väldigt alltså det är ju otroligt vanligt när man har varit med om det som du gick igenom, att först bli nekad det du hade velat och liksom.
Mm.
Men så det är ju fantastiskt. Vad skönt att det...
Men jag känner att det var hon det. Som räddade mig ur allt där.
Mm. Wow.
Och på något sätt tänkte jag knappt... Alltså jag hade ju fruktansvärt ont efter. Och det var väl det enda som påminde om den. Men jag tror bara att jag blev helt golvad av henne och den kärleken.
Mm.
Jag kan inte förklara det. Och det var helt oväntat.
Fan vad fint.
Mm.
Men efteråt sen när det liksom kanske hade kommit hem och saker och ting började komma in i en vardag. Hur kände du för din förlossning då och hela det du varit med om?
Ja, jag tror att jag ringde min gynekolog som jag haft sen så här, jag gick i 9:an typ. Nej, men gymnasiet har jag haft henne. Jag tror att jag ringde henne så här, 5 dagar efter vi kom hem. Och bokade en tid.
Mm.
Och åkte dit och hon var så här, jag har aldrig haft en mamma som har varit så tidigt efter sin förlossning hos mig. Och då har hon varit gynekolog i 70 år, eller nej, men hon är 70 typ, så hon har varit väldigt många år. Och jag var bara så här, jag måste veta vad som har hänt.
Mm.
För jag känner att jag har ingen aning om vad som har hänt. Det känns som mitt underliv och mage alltid var så här, det var inte jag.
Mm.
Och det tog faktiskt ganska lång tid innan jag kände att... vi var connected igen.
Mm.
Det känns som några andra hade bara hijackat hela mig.
Obehaglig känsla.
Ja, fruktansvärt obehaglig känsla. Så att, men det var det. Men sen hade jag ju, men sen var jag ju superhappy i allt annat.
Mm. Så det tärde inte så mycket mentalt på dig? Alltså,
nej,
jag tänker liksom ur förlossningssynpunkt.
Nej, men mest det fysiska och att jag inte alls kände mig... Att vi var samma kropp.
Så jävla bra gjort av dig att boka en tid hos gynekolog. Ja, alltså, det är ju någonting som alla borde få.
Ja, och hon var verkligen så här, det ser helt normalt ut. Eller normalt, men du är inte skadad på något sätt. Allt läker som det ska. Men sen jag åkte ju faktiskt till henne på kontroller typ. Var 3:e månad, för att jag tyckte inte att jag kände mig.
Mm.
Och hon var enda gången bara, det ser. Det ser bra ut, allting är läkt som det ska. Men jag var ändå inte helt...
Var det något särskilt som gjorde att du kände dig mer tillbaka till dig själv? Eller, liksom, eller var det bara tiden som...
Ja, det var nog tiden och att hon hade sagt det tillräckligt många gånger.
Mm.
Men tiden tror jag också. Kombinerat.
Mm.
Men det är ändå inte det jag tänker på. Nu, det var väldigt länge sedan jag tänkte på just det.
Så vad är det du tänker på mest när du tänker tillbaka på det?
Ja, men att det var väldigt... Ja, men att jag inte klarade av smärtan. Att jag inte alls var... Men mest som något väldigt, väldigt fint bara. Mm. När det är väl... Mm. Jag tänker nog inte så mycket på... För jag kommer knappt ihåg det, typ.
Mm.
Det är så här lite svart. Och som att jag ser mig ligga där på... Alltså som en ängel nästan.
Just det.
Att jag, mm. Som att det var över. Mm. Tänker på. Sen är jag så här glad att jag... Men jag hade ju helst inte velat vara med om det. Jag önskar att jag hade ett snitt.
Mm.
Och när folk är så här, ska jag ha snitt eller inte? Då vill jag ju bara ta snittet.
Mm.
Men sen vet jag att det är så olika.
Mm. Ja, det är det ju såklart. Men man kan ju förstå att vissa liksom känner det så starkt. Att då ska det ju inte behöva vara något.
Nej.
Man ska bli
men att man har mer lyhördhet.
Avtalad från liksom.
Mm. Ja, exakt.
Så vad kände du då när det var, nu ska vi säga, det är 2 år mellan ungefär, eller hur, till Douglas?
Mm, precis.
Var du någonsin så här, nej jag vill absolut inte ha fler barn på grund av det här? Eller?
Nej. Nej, tvärtom. När vi åkte från BB så var vi så här, vi ses snart igen.
Wow.
Fast på ett annat sätt.
Mm.
Då ska det vara snitt, men ja. Och så var det när Douglas föddes också, när vi åkte därifrån, vi ses snart.
Coolt.
Men, och det var ju en mycket härlig upplevelse också. Mm. Det var ju så härligt rakt igenom. Men nej, men då var jag så säker, så jag bara sa ju till min barnmorska direkt. Jag bytte barnmorska också. Och sen sa jag direkt bara att jag tänker ha snitt.
Mm.
Men med honom var det faktiskt också en ganska... Nej, men det här är ju faktiskt det jag tänker på.
Ja.
Det här är ju min livshistoria. Kom på
det.
Men här med Lille, när jag blev gravid så fick jag en typ blödning i vecka 10.
Okej. Okay.
Eller ännu, ja men väldigt nära vecka 12 i alla fall.
Mm.
Och då trodde jag att det var att jag fick missfall.
Mm.
Så då åkte vi in till typ gynakuten eller vad man åker in till. Och då sa man, ja men det är fortfarande en kvar.
Jaha.
Så då hade jag fått typ, det var 2 ägg som man befruktade med. Jag hade fått ett missfall. Som tydligen är ganska vanligt. Som man inte vet om.
Just det.
Och då sa de också, bara, men du kanske har lätt att få tvillingar. Typ.
Mm.
Och sen när jag blev gravid med Douglas så kunde inte Dag följa med på. Jag åkte på något sätt tidigt ultraljud typ vecka 8. För vi skulle åka iväg sen och då ville jag veta. Och då var det 3 ägg som var befruktade.
Men ja,
fick inte vara sinnessjuk. Och Dag var inte ens med. Han stod typ hos och hämtade här med Lilly på dagis. Och hon, för då gick jag också till min gynekolog när hon var så här, hon var i chock. Alla var i chock och jag gick ut på gatan och hon typ sprang efter och bara, ska jag ta en taxi till dig? Men det var, hon sa ju också, det är tidigt så att man vet inte. Men just nu är det 3 liksom, ägg som är befruktade. Så det var ju sån chock. Och då, vi vågade inte ens, vi kunde inte ens berätta det för, inte ens våra föräldrar.
Nej.
För vi var också här, livet är över typ.
Mm.
Och vi hade sett dagen innan i Humlan, i lekparken. När som kommer så här 4 vagn, 2 nere och 2 uppe. Och vi hade så här skrattat lite åt det. Ja. Aldrig sett någon innan, aldrig sett någon efter. Men just då såg
just
vi den.
Just där och då kom de.
Och sen
som en föraning.
Ja, och sen var det, för det är ju otroligt riskfyllt också. Det finns ju nästan inga fördelar med det. Men sen så då när vi gjorde ultraljud typ 3 veckor senare. Så var det en kvar. Men då hade jag inte fått någon, haft någon blödning.
Okej, intressant.
Kan man tydligen också få.
Ja. Alltså det är ju inte konstigt heller då om många har haft fler liksom.
Nej, och jag tror att det är mycket vanligare än vad man tror.
Mm.
Men jag kände att det var någonting för att jag var helt också förstörd av, alltså i början när jag var gravid med Douglas. Så det kändes som att det kändes som något hade tagit över hela mig och att det inte bara var ett då liksom.
Just det.
Men sen fick vi dåligt på hans kubbtest.
Jaha.
Eller dåligt. Okay. Ja, jag tror att, eller för oss var det en på 199, tror jag. Och där är jag så förbannad när jag tänker på alla som var inblandade så att jag blir så här...
Okej, berätta.
Blir bemötta på ett så... Det är ju en sannolikhetssiffra. Vilket är svårt att förstå.
Mm.
Det är så här, vad säger det egentligen? Du måste själv tänka. Och det var också så här, jag kommer ihåg att läkarna, han tog upp händerna som en vågskål och så sa han, ja... Ni kan ju göra fostervattenprov. Eller så gör ni inte det. Och det är ungefär lika stor chans att något går fel.
Mm.
Och man bara...
Okej, tack.
Tack för det. Så oavsett vad så typ kommer det inte. Och det var också på en av... Inte på Downs syndrom utan på det andra där de inte kommer klara sig. Så det var därför det, det är en, att, den, att den dör. Det är liksom
så vilket lika stor spelar chans. Ingen roll vad vi gör. Det kommer liksom gå till helvete med båda.
Ja, typ. Om det går till helvete så går det till helvete. Så att det var så här, om den kommer klara förlossningen så kommer den klara någon vecka. Typ, om det klarar. Och det var så hemskt. Då kom att jag låg och kollade på typ Downtown Abbey. I soffan och pratade inte med någon. Men sen så gjorde vi fostervattenprov.
Och hur kom ni fram till det beslutet till slut?
Just för att i sånt fall, att den skulle vara så sjuk i sånt fall. Och sen stämde allting annat var bra. Alltså det var inte så att den jag kommer inte ihåg alla svängar, men vi alla var bara så fruktansvärt otrevliga och hade noll förståelse för att det här var ett svårt beslut, att vi tyckte det var jobbigt och man fick ingen hjälp. Så på vårt tredje Harper då, då gjorde jag sån NIPT-test.
Ja, just det. Då hade det kommit. För det fanns inte då när
man fick betala för det, även om man får det.
Just det. Ja, precis. Han är 9. Ja, för jag kommer ihåg när för SC är ju nu. Ja, men det var någonstans där kring som det började bli mer
Ja, men nej, men Douglas vanligt. Fanns det inte. Nej, då exakt. Hade vi gjort det.
Exakt. Jag kommer också ihåg att jag hade precis börjat med den här podden, tror jag.
Ja.
Och det är ju 7 år sedan. Och då hade jag med Amanda Schulman. Vi pratade om det innan podden gjordes på deras produktionsbolag. Och hon hade ju gjort NIPT. Och då var det ganska nytt, liksom.
Och vi har ju barn som är precis lika gamla. Ja, men för att jag var så här, aldrig att jag gör en sannolikhetstest. Mm. För det kommer bara göra en förvirrad. Det är ju, du får ju inga svar. Du får ju bara så här, och när du är en lekman, jag kan ju ingenting om... Alltså en läkare kanske har lättare att analysera en sannolikhetssiffra än vad jag själv har. Nej, fy, det var hemskt. Men det blev ju, allt gick ju bra.
Allt gick
till
bra.
Slut.
Du, vilka olika sätt finns det för fosterdiagnostik idag?
Om man då tittar på det här, det som finns idag, det vanligaste som man pratar om i alla fall. Så då brukar man ju prata om det här med kuben, alltså kombinerat ultraljud och biokemi. Det är väl det som är vanligast. Och det går till på det viset att i vecka 9 så tar man ett blodprov, så kallat PAP-A, där man tittar på hur det ser ut. Och sedan i vecka 12 så gör man det här nackuppluckringsklarning, alltså man mäter spalten som barnet har i nacken. Och sen det tredje då, det är att man tittar på kvinnans ålder har betydelse. För det här är ju vad man ska vara väldigt medveten, tycker jag, när man tittar på kub och vi kommer till nipsen. Det är att det är, som man säger, bara en risk bedömning som man gör, så att man kan inte få något 100% svar, och det tror jag många har på något sätt missuppfattat, för att man tror att man får ett 100% svar hur barnet mår och så vidare. Men, och då är det här med kuben, den talar ju då om att man tittar på det här med Downs syndrom, om det finns någon risk att barnet kan ha det. Och då säger man att risken är större än 1 på 200, så går man vidare då med fostervattenprov eller motkaksprov, så att säga. Just det. Men att det är en riskbedömning som man gör. Och det här är gratis, liksom, till ingenting som kvinnan behöver betala för. Så. Så att det är den, och sedan så kommer vi till den så kallade NIPT-testen som har kommit nu. Väldigt mycket den här non-invasiv prenatal test. Och det är också en riskvärderingsmetod. Så det är inte heller att man får 100% svar på hur kromosomerna ser ut på barnet. Där ser man då både då, Morbus Down som är 21, och så kromosomavvikelse som 13 och 18 också. Så att där får man mera information om dem. Men sen finns det ju andra kromosomavvikelser också som man inte kan se. Att det är viktigt att man här också ser att det är en riskvärderingsmetod och inte någonting annat. Så här på NIPT-testen så får man ju, kan man också se barnets, få fram barnets kön, och det är också blodgrupp. Och den här tas ju också tidigt i graviditeten, tidigare än kuben, så den kan man göra med. Och där ser det lite olika ut. Vissa kvinnor så måste man ha en viss ålder för att få göra det här, och annars får man betala den själv och så vidare.
Just det.
Men båda de här metoderna är alltså en riskvärderingsmetod. Och likadant med NIPT:en är så att man får att det blir en hög risk, ja, då måste man ju gå vidare också då med motkastprov eller fostervattenprov.
Ja. Och vad är skillnaden på moderkaksprov och fostervattensprov? Man hör ju det lite på namnet förstås, men, ja, men tillvägagångssätt och sådär.
Och först så, om vi börjar med moderkaksprovet, det kan man göra då redan i graviditetsvecka 11, så att det är tidigare då fostervattenprovet. Okay. Och då går man med en fin nål och tar en liten bit av moderkakan. Man får ut en liten vävnadsdel av den. Och sen tittar man på kromosomuppsättningen i moderkakan. Och då kan man säga att för det mesta så stämmer ju den överens med barnet. Inte 100% men 99,9, så att den är ganska säker också. Moderskapsprovet ska man ändå vara medveten om att det är en risk för att man får missfall. Att man inte kan framkalla ett missfall när man gör det, så att man är medveten om det.
Just det. Och båda de där brukar väl också kännas ganska obehagliga att utföra, vad jag förstår.
Ja, jag tror att det känslomässigt så är det jobbigt att man sticker någonting i magen. Ja. Så. Och tittar man då på fostervattenprovet då, som är det sista som man brukar som vi har kvar då här, då gör man ju det inte någonstans från vecka 15-17, så det gör man ju så ganska sent i graviditeten, så att det är någonting så att man måste åtgärda det här med att framkalla en abort eller någonting sånt där, att det är en grad fel på barnet. Det blir ju jättejobbigt eftersom det också det är alltid jobbigt, ja. Självklart. Men min uppfattning av det att man pratar med kvinnor så känns det ändå som att ju längre fram i graviditeten man kommer så blir det tuffare i alla fall. Mm. Och då går man också in med fin nål och så tar man då ungefär 10-20 ml fostervatten. Men som man suger ut då, och sedan så gör man en så kallad vävnadsodling. Och då tar den ungefär nästan upp till 2 veckor innan man får säkert svar. Så man kan vara någonstans i vecka 17, 18, 19 någonstans när svaret kommer, hur det står till med barnet. Och här får man också reda på könet. Och också finns det ju då risken för att man kan må missfall när man gör det.
Mm. Har du koll på hur stora riskerna är med det?
Nej, jag tror att det är någon procent. Nu tar jag det helt i luft. Ja. Men den är inte så här jättestor. Men det är klart att när det inträffar så blir det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men hur, när du gjorde, berätta lite om när det här fostervattensprovet togs. Liksom, hur funkade det?
Ja, det var ju också hemskt. För först gjorde jag, det finns ju två, fostervattenprov och något mer. Man kan ju välja något så här.
Fostervattensprov är väl den om lång nål rakt in i?
Ja, eller så gjorde jag båda. Det var i alla fall en gång det inte funkade. Aha. Så jag fick göra en gång till.
Oj då, uff.
Mm. Nej, och så är det ju så här att missfallsrisken är ju då en på 199 också inom två veckor därefter och sen att det också är ens eget beslut man har fattat.
Precis, att man blir liksom så här, det var mitt fel.
Exakt, det var mitt fel och det var det jag var så fruktansvärt rädd för.
Förstår jag.
Men,
så de där två veckorna efter var ganska
ja, men hela, tuffa. Jag tycker, det var faktiskt inte förrän vecka 20 som jag var så här. Ja, vi ska få barn.
Mm.
Så sen gick det liksom alldeles för fort med det. Det känns inte som jag var gravid med honom överhuvudtaget.
Mm.
Han bara kom. På ett underbart planerat kejsarsnitt.
Vis. Men hur kändes det när du fick veta att liksom, men, nu har de försökt övertala mig här men jag får igenom att det blir ett kejsarsnitt?
Ja, men jag vände, jag var så bestämd bara. Jag träffade ju någon läkare på Danderyd. Som man träffade först på ett första sånt här möte. Och så skulle man fundera, gå hem och fundera. Få den här lappen, alla risker som det kunde innebära. Till exempel att han skulle bli glutenintolerant och sådana grejer som man får.
Mm.
Och sen kommer det att stå så här längst ner på lappen i lite så här kursiv, jätteliten fonttext. Att ingenting här har vi någon fakta på, men vi tror att det kommer komma i framtiden.
Okay.
Något så här, alltså som man bara... och sen, men sen är det ju jätte, såklart, och det också tyckte jag var läskigt att då är det ett beslut jag fattar, tänk om något går fel, så då är det mitt fel. Det tyckte jag var skött jobbigt. Och pratade med massa folk i min närhet som, men när jag kom tillbaka då efter två veckor eller vad det var, när man skulle ha tänkt igenom det här, då hade hon redan bokat tid, för hon fattade att jag,
hon hade känt in dig,
att jag var tillräckligt bestämd.
Det måste ju ha känts skönt.
Ja, men faktiskt det är, ja, jag tror att jag hade de rätta argumenten.
Hur upplevde du då din andra förlossning?
Ja, men den var, jag tycker ju att det var, alltså, jag kommer ihåg dagen innan. Det var ju så rädd. Jag gillar inte sjukhus, jag gillar inte det. Och då åker man ju in dit utan att ha ont någonstans. Alltså, du åker in för att de ska skära i din... Nej, fruktansvärt. Jag tror så här, sex på kvällen slutade jag prata tills vi hade fått... barnet. Och sen bara så här, sätta på de här strumporna, de här konstiga. Jag bara känner mig utsatt. Jag har så svårt för det. Jag vet inte varför. Nej, och det var också läkare. Men det är en rolig dag. Det är en födelsedag för mig. Var bara så här, fruktansvärt, fruktansvärt.
Ta mig igenom det.
Ja, eller bara jag ångrar mig. Typ. Vi struntar i allt det här. Men sen gick det så fort. Jag bara får det. Åker in på operationssalen. Massa folk. Hälsar. Bla bla. Och sen... får du den här sprutan. Och sen känner du ju ingenting. Nej. Så hör du bara ett litet skrik. Och så kommer han där. Och sen när man ligger på uppvaket. Kan man inte om det kallas uppvaket. Man blir ju inte sövd. Men innan man får tillbaka känsel i benen. Och, så här. Och bara ligger där och han ammar. Och vad är det finaste man har sett. Alltså den stunden tycker jag. Och den känner jag att jag inte riktigt fick första gången.
Just det.
Men sen var det ju läskigt att sår i magen också.
Ja, hur var det?
Ja, men det är ju läskigt.
Men jag tänker på, som du berättade efter första förlossningen, att du inte kände connection med liksom kroppen där. Hur var den känslan?
Men här var det så magen, du kan se såret. Ja, jag tycker att det var mycket lättare att förstå och se.
Du kunde
se hur det läkt. Ja, exakt. Ja, så det tycker jag var mycket... Det är magen. Det är något annat än hela underlivet. Och sen läkte det väldigt bra. Men första gången jag gick upp, det var ju så här... Kommer det bara spricka upp nu?
Men just det, ja, den känslan.
Men det fick jag förklara för mig att det är så funkat.
Nej, men det säger, sätter ju huvudet på spiken lite där, tycker jag, med att det, liksom, det är som man kan se. Och man kan se att det går bättre och bättre. Medan liksom underlivet och inuti,
det är, man har ingen aning.
Nej, precis.
Och här är väl också flera lager som man säkert syr ihop och så som man inte heller ser. Men man ser ju något.
Jo, men du får någon form av visuell kontakt liksom. Mm. Jag fattar verkligen hur du menar.
Och där har ju också någon varit med när det har hänt.
Just det.
I en, allt som hände i en vaginal förlossning, ingen vet ju vad som hände.
Nej, precis. Där
inne faktiskt.
Nej.
Ja.
Nej, sant. Det finns ingen kamera där inne som kollar runt liksom.
Nej, exakt. Mm.
Och sen gick det några år tills det var dags igen.
Ja, jag hade nog tänkt att vi skulle få lite tätare, men tiden bara flög iväg. Mm. Och så bara, nu måste vi, om vi vill ha tre.
Skriva lite böcker också.
Ja, men typ, lite så. Mm. Nej, och sen tycker jag för sig att ett barn, det var ju en sån här psykisk omställning.
Mm.
Men två barn var ju en fysisk omställning.
Mm.
Det krävde ju rätt mycket av båda två, rent fysiskt.
Mm.
När man har två år emellan i alla fall. Eller mindre, eller mer, det är säkert. Men det var en annan typ av förändring som jag tog slut på. Liksom.
Mm.
Ja, men och sen var det Harper. Och där var allting så smidigt. Det var bara en från början.
Mm. Mm.
Inga känsloutbrott, ingenting lugnt, fint. Alla prover var alltid bra.
Mm.
Gick inte upp så mycket vikt. Ja, det var liksom min bästa
graviditet.
Ja.
Är Harper väldigt lugn och stabil?
Hon är det. Hon är så här super, men hon är superlugn, stabil. I och för sig har vi aldrig varit på sjukhuset så mycket som just med henne. För att hon är 3D. Och hon stoppar i sig allt. Alltså det har liksom hänt mycket sånt där istället med henne. Men ändå inget galet. Nej, men det är nog väldigt, den var också väldigt talande för henne.
Mm.
Och också en väldigt fin förlossning.
Mm. Och där gissar jag att det var bara liksom, jag ska göra kejsarsnitt, absolut, vi fixar det.
Ja,
eller?
Ja, där behövde jag nog typ inte ens prata med någon, tror jag.
Nej.
Det var väldigt smidigt,
allting.
Men de har också sett exakt likadana ut när de har fötts. Exakt likadana.
Alla tre? Eller?
Alla tre. Förutom att Douglas är rödhårig och han hade rött hår. Men annars hade de haft så här precis samma ansiktsformer och kroppar och vägt exakt lika.
Nej, men.
Vart
det är de där trillingarna du aldrig fick.
Ja, exakt. De bara kom vid olika tillfällen istället.
Ja, vad intressant.
Och sista var jag faktiskt också på BB Stockholm, vilket jag inte vågade vara på någon av dem innan. Och det var jättefint också, tycker jag.
Mm. Hur upplevde du liksom den då, tredje, att om du säger att du var väldigt liksom nervös och rädd inför liksom sjukhusvistelsen och allt det där. Hur var känslan inför trean då?
Ja, men det var nog lika. Jag pratade inte överhuvudtaget här heller. Men det vi gjorde med 3D som var superhärligt. Min mamma var barnvakt åt de andra två. Och så var vi kvar. Där var man ju kvar. Av någon anledning var vi kvar typ två nätter. Och sen så tredje natten så sa vi till min mamma. Så jag hoppas att hon vet fortfarande inte. Att vi var tvungna att stanna kvar en natt till.
Oh.
Men så tog vi in på hotell.
Nej.
Och hade det så härligt. Bara för så här, också innan man kom hem till allt stök.
Oh.
Och vi beställde så här ett skärkbrickan. Oh. Den klassiska skärkbrickan. Och typ drack något litet halvglas bubbel typ. Ja, det var så mysigt.
Men vilket jäkla vi topptips alltså.
Ja, det var. Och man bara hann landa lite innan man kom hem. Och skulle liksom hålla koll på alla tre barn.
Mm.
Men det roliga var också med Harper för att vi hade gjort det där NIPP-testet med henne ju.
Mm.
Och så ringde min barnmorska och sa allt ser jättebra ut. Vill du veta vad det är för kön?
Mm.
Och då var jag precis på dagis och bara, nej men gud, kanske jag vill veta sen då eller någonting. Och så fick vi hem, hon bara, men skicka brevet så kan ni öppna det tillsammans. Och sen fick jag sån ambitionsångest att det här skulle vara en sån jättegrej när vi skulle öppna kuvertet och folk bakade kakor och det var ballonger. Och det
gender
var
reveal party.
Ja, exakt.
Mm.
Och så var vi så här, ska vi öppna nu? Bara, nej, men är det tillräckligt kul det. Nu? Nej, det här känns inte alls festligt. Bara, nej, vi väntar lite. Och så till slut så bara, hade det gått så här 7 månader och vi hade fortfarande inte öppnat det här kuvertet. Så bara, men då får vi skita i det då. Öppna det. Och jag är inte alls en sån som kan hålla mig så. Men av någon anledning så bara gjorde vi inte det. Vi hade en tjej och en kille, det var inte så intressant. Men vi hade ju inte heller köpt något. Alltså vi hade inte ens landat i att vi skulle få barn. Typ. Mm. Så dagen innan typ, vi skulle till för snittet. Så gick jag in på Bonti typ, och bara så här, vad behöver jag ens? Jag ska få barn här. Och då så sa hon, men du måste ju ha sån här för bröstvårtorna, ja, att man har någon kräm. Mm. Jag bara, nej, det behöver inte jag. Jag har ammat 2 barn, det har gått så bra. Och så gick det bra, hon började amma som hon skulle. Men sen när vi kom hem så fick jag mjölkstockning.
Oh.
Och det har jag aldrig haft tidigare, aldrig. Och jag fick ju blodförgift, alltså jag fick allt för att det var fruktansvärt. Och då sa de när jag kom in på akuten någon natt, för att jag hade mådde så fruktansvärt. Mm. Alltså, det är typ 42 graders feber nästan. Men jag hade ju... Bara, det är så typiskt tredjebarnsmammor.
Är det sant?
För att vi tror, de andra väckte man och ammade. Men henne var ju bara såhär, skönt att hon sover.
Ja.
Det var liksom inte lika stor grej att amma henne.
Man kan det här med barn nu. Exakt. Så behöver liksom inte ställa klockan och vara redo för precis såhär, allt.
Väckte man och höll på.
Exakt. Aj,
så det var tydligen jättevanligt. Mm. Att det hände. Och det hände ju.
Fy. Mm. Men för jag har heller aldrig haft mjölkstockning. Hur kände du att det var någonting som inte funkade där med brösten?
Jag kommer inte ihåg. Men jag tror att jag typ började få sår. Hon sög så jäkla... Jag tror att jag började få sår egentligen.
Mm.
Och sen, men jag kommer inte ihåg exakt. Men det gjorde ju så jäkla ont i brösten. Men sen när hon började suga. Alltså jag skrek ju typ.
Mm.
Och ändå fortsatte jag amma.
Ja.
För man vågar inte sluta amma heller, för då kommer ju ännu ont där. Nej, fy vad det var hemskt.
Uff.
Oh.
Men fick du hjälp där då?
Det fick jag. Men det var ju tufft.
Ja, alltså, jag tycker det låter fruktansvärt.
Ja.
De vänner som har haft. Ja, fy, det låter
Men du vet hemskt. Också, alla var så här, du måste vara varm. Men det läkarna sa... Så här, tvärtom, det finns ingen som har fått mjölkstockning på grund av kyla.
Nähä.
Och det var mer att man skulle ha så här frysta ärtor på än värme.
Okay.
Så det var mycket som man inte vet.
Nej, verkligen.
Ja, följde så här gamla husmorsregler.
Ja, precis. Men gick det bra sen då? Liksom, kunde du fortsätta amma sen? Eller?
Ja, jag gjorde ju det. Ja. Och sen gick det ju där över. Men sen slutade jag väl. Jag har typ ammat barnet 3-4 månader, helammat. Men sen började de så här intressera sig för annat. Och då har jag väl ammat morgon och kväll. Det är typ 7-8 månaden och sen slutat. Men jag har alltid så här tycker jag det med barn överhuvudtaget. Att jag vill alltid vara kvar i exakt den åldern, eran jag är i nu. Och jag får panik av att så här, tänka tanken att ska jag sluta amma. Och sen när jag har slutat amma så bara, hur kan jag någonsin ha ammat?
Ja, just det.
Alltså väldigt, vill exakt vara kvar i det jag är i. Och det tycker jag har varit jobbigast från det att de är nyfödda till de är 1 år. Då är jag så stressad. Att det, så här, det går för fort. Min lilla bebis. Men så fort de blir 1 tycker jag att det släpper. Men också oron kring allt. Det är ju rätt tufft första året.
Ja, det är det.
Samtidigt som det är jättemysigt. Men jag tycker i och för sig 1-2 år är minst härligt.
Ja, men där är det ju, ja, det kan jag hålla med om. Det är så väldigt mycket, det är mycket med att springa efter och se till så att ingenting stoppas i mun. Och det är liksom,
det är kladdigt och det är mäckigt. Och
plötsligt börjar de säga emot också.
Ja, men exakt.
Vill inte.
Men man kan ändå inte prata med dem. Eller man kan inte kommunicera och förklara. Och det är som att handla med ett fyllo dygnet runt.
Ja.
Som aldrig lyssnar och bara fortsätter. Men så fort de blir 2 är så gulligt som man... Måste jag alltid ha en 2-åring, typ.
Varför sker mjölkstockning egentligen? Och finns det någonting som hjälper?
Ja, mjölkstockning, det innebär ju då att en eller flera mjölkgångar i bröstet täpps till av mjölken, som, så att det blir som en klump där. Och mjölken kan inte rinna ut. Alltså mjölken stockar sig och det brukar kännas som en knöl, en förhårdnad för bröstet. Och... ofta så, sen finns det lite olika anledningar till det, att varför kan man få en sån här mjölkstockning, och det kan vara då att barnet tar lite tag om bröstet, så att det är viktigt det här med stort gap och de sträcker ut tungan ordentligt, att det blir ett ordentligt tag om bröstet. Och likadant om utrymningsreflexen som ska rinna till hålls tillbaka, att man inte får igång den, kan också göra att det stockas mjölk bakåt, så att säga. Och om amning gör ont så är det ju lätt att man spänner, och så får det inte utrymningsreflexen fullt utrymme, och då kan det bli så. Och likadant om man använder amningsnapp eller bröstpump, som en del som har svåra bröstvårtor, så kan det också vara så att bröstet inte töms riktigt ordentligt, och därför så blir stockningen. Och det sista, och det kan inte jag så mycket om, men jag har fått lära mig det, att har man en BO som sitter för hårt och så att det då trycker mycket på mjölkgångarna, så det kan det vara ett problem så att säga, i det hela.
Och vad finns det då man kan göra för, om det nu blir så här, finns det några bra husmoderstips att bli av med det?
Ja, det här då, att man fortsätter att amma. Och när barnet visar att det vill amma, så tar man vara på de tillfällena, även om det är tätt emellan. För det gäller ju då att barnet ska suga på bröstet så mycket för att få ut mjölken och när klumpen ska lossna.
Just det.
Så att det är så. Och det kan ju vara lite tufft om det gör ont och så vidare, men står man nu så brukar det ändå många gånger hjälpa i alla fall. Och att barnet suger väldigt mycket aktivt i början så att det verkligen får ta i det ordentligt. Och sen att barnet ligger hud mot hud tycker jag också är en sån här jättebra grej att tänka på. Ta barnet kläderna och dina kläder också så att det verkligen blir hud mot hud. För då stimuleras det här hormonet oxytocin ännu mer. Och oxytocinet driver ju fram utdrivningsreflexen och mjölken och allt. Och så att det är bra att utnyttja det. Och likadant att man kan själv få lite massage eller någonting sånt där, så driver det på oxytocinet också.
Just det.
Sen det här med att barnet också får ett bra tag, som vi sa lite tidigare här då, att barnet gapar stort, verkligen ser till att gapa stort och sträcker ut tungan så att tungan kommer ordentligt ut och bröstar, för det här lilla lite tag försämrar det hela. Och sedan så kan man försiktigt stryka med handflatan lite lätt över det här området, men inte trycka till, utan mer att man masserar över det här hårda området ut mot bröstvårtan, alltså från knölen och så ut mot bröstvårtan. Och sen kan man också försöka mjölka ur med hand eller pump. Om det är svårt att få barn på sug ordentligt så kan man liksom.
Just det. Vi pratade lite, jag och Michaela, om man skulle, en del säger att man kan värma brösten och en del säger tvärtom att man ska kyla dem. Vet du, har du?
Värme är väl i alla fall det man rekommenderar som absolut vanligast. Och det finns ju till och med de att man ska sätta på ugnen. Man ska skämt eller inte, men sätta på ugnen och sätta framför ugnen. Och så. Bra eller dåligt, du vet inte. Annars så finns det vetekuddar och allting. Men värme är absolut det vanligaste. Sen har nu jag mera fått det här att kyla, att man kan använda kyla om man har ont. Mm. Så kan en del tycka att kylan, att det lindrar liksom för smärtan. Alltså jag skulle ändå mer skeptisk att kylan skulle göra att man får igång mjölken och rinna till lättare, för att kyla drar ju ihop blodkärl och sådana saker. Så det ställer jag mig personligen. Det är möjligt att jag har fel där, men kyla mot smärtan vet jag. Och så finns det smärtstillande läkemedel som man kan ta också, och då är det ju paracetamol som man ska ta. Jag tycker att är det så att man får mjölksyra och man känner sig osäker på hur ska jag göra nu, så ta kontakt med BVC, någon som är amningskunnig, och få hjälp så att man inte väntar för länge. För det tycker jag ibland, att man håller på själv och provar olika grejer och vet inte riktigt och så vidare. Och ju tidigare man söker hjälp och får hjälp, desto lättare löser man problemet. Så att det är väl bara det jag skulle vilja rekommendera, är verkligen.
Ja, kan förlossningar spegla personligheterna i barnen egentligen? Vad säger du om det?
Vad menar du, hur själva förlossningen går till?
Ja, men precis, det vill säga liksom, har man ett ganska lugnt barn så tar förlossningen lite längre tid, versus att om man har ett väldigt aktivt och energiskt barn så vill den liksom komma ut fort.
Ja, där kan det bero på helt vem du frågar. Jag tror säkert att det finns de som upplever det så, att mitt barn har varit väldigt lugnt under hela graviditeten och sedan av förlossningen blev det mer utdragen, och så precis tvärtom. Det finns ingen evidens för det hela. Men jag tycker ändå att man kan säga att själva, jag tror i viss mån det här med hur barnet har rört sig under graviditeten och mera det kanske sedan kan tala om vilket temperament barnet har när det kommer ut. Så att jag brukar säga till föräldrarna, när barnets huvud är framfött, så brukar jag då ser jag omedelbart vilken personlighet det här barnet har, vilket temperament man kan se på mimik och hur de rör på sig. Jag brukar aldrig berätta det för föräldrarna. Det här barnet kommer, ett barn kommer ta på all er tid, eller det här kommer, ni kommer få sova hela natten. Jag berättar aldrig det. Men då, visst har de en personlighet när de kommer in. Men sen förlossningsförloppet, det kan jag inte svara på.
Spännande. Men du, innan vi avslutar, har du något tips som du vill skicka med förutom att ta in på hotell en natt?
Ja, det är faktiskt lifehack. Ta in på hotell. Nej, men jag tror bara att lyssna till sig själv och inte lyssna till alla andra. Det kanske är lättare sagt gjort när man inte har gjort det innan. Men i alla fall när man kommer till bebis 2, då borde man kunna lite mer lita på sig själv.
Mm.
Men folk tycker jag tänker så otroligt mycket. Jag vet inte varför folk har ett behov till det, för det. Men det är väl också så här, innan man fick barn och alla berättade sina förlossningshistorier.
Mm.
Det gick ju inte att lyssna på dem, för att har man inte upplevt det på något sätt så det går ju inte ens att...
Nej, det går inte att relatera.
Nej, det går inte att få in i huvudet. Så jag vet, efter förlossningen, då bara, jaha, vad är det här du berättade? Men stackare, vad är det här?
Ja, just det.
Jag orkade inte lyssna på det. Men man ska nog ändå bara lyssna till sig själv. För att jag tror att det är så individuellt.
Mm.
Allting.
Så är det.
Med föräldraskapet. Mm. Och men ett tips som jag faktiskt fick när jag var helt slut. Jag var ute och gick med Hermie Lilly då. När hon var liten. Och låg i barnvagnen. Så träffade jag någon på den här promenaden. Och jag bara, men jag är helt slut. Jag är så trött. Och hon bara, du måste bara sluta eftersträva utvilad. Det kommer inte hända. Skit i det. Ta en till kaffe bara.
En sanning säger.
Ja, och jag bara, okej.
Okay. Mm.
Och det var som att en sån stress släppte.
Mm.
Att man skulle så här, hinna i kapp att sova.
Just det.
Det gjorde mig ju bara
så mycket stressad. Räkna timmar och hur mycket har jag fått ta den här gången.
Och sen bara slutade jag med det.
Mm.
Och det var så mycket skönare. För man överlever ju. Inte...
Ja, exakt. Förr eller senare får man ju börja sova mer.
Ja.
Men klokt faktiskt. Mm. För det känner jag igen mig i. Att man hela tiden bara, hur många timmar blev det?
Att man stressar sig själv för att vara utvilad. Och det kan ju inte vara sunt.
Nej, precis. Och verkligen stånga huvudet i väggen. För att utvilad blir du inte.
Nej, du kommer inte bli det ändå.
Året,
exakt.
Liksom, minst.
Nej, bara tugga i sig.
Ja.
Och som sagt, ta en till kopp kaffe.
Mm.
Eller bara acceptera att du är trött. Man får vara trött.
Exakt.
Man dör
sen, inte. Ja, men precis. Och sänka ambitionsnivån.
Ja, men exakt. Sänka ambitionsnivån. Man kan inte göra allt som man har gjort tidigare. Och det gör ingenting.
Nej. Det blir bra ändå.
Det blir bra ändå.
Mm.
Oftast.
Exakt. Du, tack så mycket för att du ville vara med och prata om dina...
Tack för att jag fick vara med.
...erfarenheter. Tack, tack, tack Mikaela Blej. Tack för att du ville dela med dig och tack för att du lyfter så viktiga ämnen som kvinnokroppen. Nu får vi sluta att anmärka på kroppar, okej? Missa nu inte att hennes senaste bok Död för dig finns på Pocket. Läs den vet jag och ser hur det går för den gravida Caroline. Och efter det så kanske du kan ta en sväng till Instagram där du ju naturligtvis hittar Mikaela men också Vattnet går. Och där finns det massa annat trevligt. Vi ses och hörs snart. Ha det bäst. Kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.